en byrå har et utrolig viktig oppgave å se bolaget fra utsiden. Og når det de som skriver briefen, hvordan skal de da bli utmanet og inspirert til å gjøre noen ting når alt sammen i deres hode fra dag 1? Jeg synes det veldig risikabelt.
Vi vill ju få samma känsla som i den här bilreklamen.
Ja, men vi vill visa att vi är det mest hållbara bolaget i branschen.
Och vi vill faktiskt visa att vi har kunden i fokus.
Vi vill göra lite som Nike gjorde. Ja, när man snackar om mål så är det lätt att glida iväg. Men faktum är att de flesta inte har budget nog att skapa känslor som i bilreklamer. Och knappt någon har förutsättningarna att göra något som liknar Nike.
Och för ett par år sedan då så kände två australiensiska strateger att det alltid var något som skavde när det kom till kundernas briefer. Kollegorna till strategerna, de tänkte precis samma sak, men så fanns det inte så mycket mer information än så. Så de började helt enkelt samla in information som till slut landade i rapporten Better Briefs. Det är det första försöket som görs för att få en lite bättre bild av det här med briefskapande, som ju faktiskt är en extremt viktig och underbevakad del av marknadsföring, och om jag ska vara lite självkritisk, något som vi på Resumé också verkligen borde ha skrivit mer om. Tillsammans med Julia Lundin så tittade du, Thomas, närmare på den här rapporten här om veckan. Vill du berätta lite om vad den visade mer specifikt?
Vi kanske ska presentera oss
det
först
kan vara en bra idé.
Hastar in i det här. De senaste veckorna har det varit rätt mycket av en sjukstuga här på Resumé, och som jag har fattat att det har varit i allmänhet ute i samhället. Så du, Jasmin Winberg, chefredaktör på Resumé och tidigare redaktör extraordinär här på Insikt, hoppar den här veckan in för Julia. Och jag som pratar heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé Insikt. De här två strategerna då, deras magkänsla visade sig stämma rätt bra. Det verkar nämligen som att det finns en rätt utbredd frustration från byråsidan gällande just briefer. Och den här rapporten, och den siffra i den här rapporten som åtminstone jag studsade allra mest på, det är att medan 80% av kunderna tycker att de är toppenduktiga på att skriva briefer, så är det bara 10% av byråerna som håller med.
Om vi kan vara överens då om att briefen är jäkligt viktig för att ett projekt ska bli bra, så är det ju uppenbart att det här är ett rätt stort problem. Och det ska sägas att båda sidor är medvetna om att det är riktigt svårt att skriva en bra brief. Men vad är det då byråerna tycker saknas? Ja, rent generellt så verkar de tycka att det saknas tydlighet. Det är för generella termer, buzzwords och tankar om vad man vill åstadkomma. Och man kanske skriver att man vill uppfattas som pålitlig, men hur ska man uppnå det? Det finns det sällan någon information om.
Precis. Killarna bakom den här rapporten tror dels att det har att göra med bristande tid, vilket i princip alltid är ett problem oavsett vad vi pratar om, och att man från kundsidan inte gjorde en ordentlig prioritering. Det verkar inte ovanligt till exempel att byråer får briefer fyllda till bredden av hur kunder vill förändra uppfattningen av varumärket. När de fick beskriva en brief i den här rapporten då, och faktiskt de vanligaste orden som de använde, ord som ofokuserad, tråkig, slarvigt, ja, det låter rätt hårt.
Ja, det låter verkligen, verkligen hårt. Samtidigt så var det ju då flera av dem som ni pratade med som upplevde att det här var problem som också fanns i ett inledande stadie, men som man därefter karvade bort. Och då att byrån i debriefen hjälpte till och skalade av mycket av sånt som bara gjorde saker och ting oklarare. Vad var det, Thomas? 90% av alla briefer skrivs om, helt enkelt. Vissa skrev ju även också sina briefer tillsammans med kunderna.
Absolut, och ja, men som sagt 90% av brieferna skrivs om, och jag tror att det var, om det var 50 eller 60% som upplevde att brieferna skrevs om för ofta. Och det här var ju någonting som vi hörde när vi pratade med planners och strateger också, att ja, men det kan vara lite inledande problem, men därefter så kommer man fram till lite tydligare formuleringar och en tydligare brief helt enkelt. Samtidigt så förlorar man ju om det ska liksom hålla på och formuleras om och skrivas om, och det ska skickas på korrrundor fram och tillbaka och nya människor ska skriva under på det och sådär. Då förlorar man ju för det första tid, som vi pratade om viktigt tidigare, vilket ger ökade kostnader. Och det finns ju en risk också för att byrån då inte upplever att det är så himla inspirerande att jobba med briefen om man får ha bollen några varv fram och tillbaka innan man får sätta tänderna i den. Så visst, det här med att skriva om brieferna löser en del av problemet, men skapar samtidigt några nya problem.
Och vi efterlyste ju då, samtidigt som vi la ut de här artiklarna, tips på marknadschefer eller andra då i branschen som är duktiga på att skriva briefer. Och många på byråsidan hade rätt svårt att komma på någon som stack ut, men några lyckades vi i alla fall skrapa fram. En av dem har vi bjudit in till dagens podd. Anne Grogulla är en av Nordens mest erfarna marknadschefer och hon har genom åren jobbat både på byrå- och kundsidan där hon framförallt har lång erfarenhet från telekom. Idag driver hon en egen konsultverksamhet men var innan dess både varumärkeschef och CMO på Telia. Vi säger varmt välkommen hit till podden, Anne Gro.
Tusen tack.
Hur står det till med dig idag?
Jag har det helt fantastiskt. Jag sitter här i vackra Oslo. Julegatan lyser på utsidan. Världen är fantastisk.
Har du Karl Johan utanför fönstret?
Nej, jag har Bokstavägen.
Bokstavägen är också jättefin.
Jag såg att de, när jag tog bussen här till jobbet i morse, såg att de började sätta upp julpyntet här i Stockholm också faktiskt.
Det är mysigt ändå.
Ja. Verkligen. Lite tidigt.
Nej, för min del så kan man börja i oktober. Ja. Det är okej.
Men ja, vi ska ju inte prata offentligt julgrans eller julpynt nu. Utan härom veckan så pratade ju du med vår kollega Julia angående briefförfattande. Och då i de artiklarna så utgick vi från en ny rapport som heter Better Briefs. Där det var, ja, men det visade en stor spricka mellan kunder och byråer, hur väl man upplevde att brieferna fungerade. Kände du igen dig i de, så att säga, problemen som presenterades i rapporten?
Ja, jag kände mig igen i de problemen. Och jag måste säga att det jag syns var fantastiskt att se, det var det här enorma sprickan mellan att på kundsidan så tyckte man att man var jätteduktig och på byråsidan så att man var helt hopplös. Det var jo virkelig utrolig spennende å få se de tallene. Jeg har mye å si om det, så jeg må jo si det at altså det er den største tingen som jeg kjente meg igjen i, og kanskje også var litt overraskende hvor stor sprikken var. Og så snakket det mye om dette her, at språket er så upresist, og at man ikke har metbare mål i briefen. Det kjente jeg veldig godt igjen.
Du känner igen det, säger du, men är liksom de här problemen någonting det snackas om generellt på kundsidan, skulle du säga?
Alltså jag vill se, alltså som Better Brief också säger, att man är så nöjd. Jag känner att det är sanningen. Och för mig så är det slik att när man skriver en brief, och så min erfaring också från T-sjukan, så är det nog att vi på kundsidan ofta är så fjärnt från människor. Och när man ska göra reklam så ska man snacka till människor. Och det är ofta så banalt och så enkelt och så viktigt, och kundsidan gömmer sig bak en massa buzzwords. Och det känner jag är ett enormt stort problem, att man måste nästan ha en väldigt stark självkänsla för att våga och vara banal i ett stort internationellt bolag. Så jag menar egentligen bara att skriva ting på ett enkelt vis. Alltså ett sånt här ord, sånne her ord som customer centricity. Det er klart at det er jätteviktigt. Men hva betyr det når du skal gjøre reklam, eksempelvis? Og man gjemmer seg veldig ofte bak ord som vanlige mennesker ikke forstår. Og når man skal skrive en brief, så skal man jo få kreatører til å virkelig forstå hva det betyr for mennesker, og de må forstå det selv, slik at de kan drømme og tenke og være kreative. Och jag, min erfaring är att på kundsidan så har man enormt lite kunskap om den kreativa processen.
Jag tror att många tänker att de på byråsidan också kan de här, alla de här buzzwordsen. Men även om det är så att man pratar med andra branschpersoner, så tycker du att man ska prata som att man pratar till Leif 50 i Etlanda.
Ja, alltså Alltså briefen må vara så tydlig, och det är klart att det stod ju också i studien att briefen må vara inspirerande. Och vad är det att vara inspirerande? Jag tänker att för en kreatör, en kreativ byrå, så handlar det om att man får bilder upp i sitt huvud och vad faktiskt kunden vill ha. Att man kan liksom med ord beskriva lite att detta är den drömmen vi vill ha. Detta är en marknadsandel vi vill ha. Det är kundens ansvar att göra det så tydligt och enkelt att man allerede vid briefen känner att oh, wow, det här har jag lyst att göra världens bästa kommunikation på.
Är just de här språkliga problemen som du lyfter upp och användandet av buzzwords och oprecist språk, skulle du säga att det är det allvarligaste problemet som framkommer i den här rapporten, eller var det någonting annat om du också så att säga oroas över?
Nej, den största är ju att man inte har mätbara resultat, och så var det ett citat från någon som jag kände mig igen med, och det är detta att man skriver en brief som om det var en kommitté, och det var väl en som skrev att det är alla känner att vi kan delta i briefen, även om man inte kan marketing. Och när alla liksom har fått sagt sitt, så är man nöjd. Och det där känner jag ju lite igen. Ja, om man ska göra reklam som stör och berör, så måste man ju stå ut. Och då måste man ju också vara väldigt tydlig på vad man önskar att uppnå. Och reklam kan inte göra allt. Du vet, om du här var en färg och du skulle enten vara sort eller vit, men så ska du vara lite det, så blir du helt krossad. Till slut, det att våga och ta val, det ska man inte delegera till en byrå. Det ska man faktiskt göra själv på kundsidan. Mm.
Hur hanterade du det på under din tid på Telia? För det är ju liksom, det är en av Nordens största annonsörer, och det finns folk som är experter på i princip varenda litet område inom marknadsföringsvärlden. Hur gjorde du för att, och jag tänker då blir det lätt så att man, vi måste ha hjälp av den här experten för att och måste titta igenom hur vi formulerar oss här, och så ska vi ha hjälp av den här experten som hjälper till och formulera oss här. Hur hanterade du det när det finns så pass mycket expertis, men man då också måste våga välja bort lite grann av det?
Ja, alltså jag sökte på att det var enkelt, men det viktigaste tror jag det är att ta briefen på allvar och veta att det tar tid. Alltså, och i det hela så är det många som inte ger en brief eller skriver en mail som man bara sender och så vidare. Men att skriva en riktigt god brief för en stor kampanj, alltså jag vill säga att det tar minimum en månad, kanske längre.
Oj.
Så det tror jag, ja, det, alltså vi tänker liksom the big thing, ikke sant? Så kan det vara mindre grejer du gör. Och det tror jag är väldigt viktigt att vara klar över, att och det handlar inte bara om att man ska få inspel, för det må man ju få, man måste få inspel från människor. Men du ska tänka igenom det, och du ska skriva det, och du ska tänka det till, och du ska diskutera internt för den briefen är klar. Och man sitter kanske inte en månad och skriver varje dag, men det tar ju tid i ett stort bolag och rätt och slett få möter med folk och få det på agendan. Så det må man planera in, så det är viktigt. Och så är det ju hur man ser på marketing och reklam, och på Telia så är det väl att det blir satt som viktigt. Så, men det finns också bolag hvor reklamavdelingen er en slags underavdeling til businessavdelingen. Og da er det jo svårt, fordi at jeg tror det viktigste det er jo å knytte det man gjør i kommunikasjon til business. Og det er nok en kjernegreie, fordi at mange markedsfører gjør litt fel ved å si at vi gjør det her for brandet. Och det kan ju kännas långt ifrån businessen, för brand i sig själv är ju något självändamål. Det ska ju vara att man ska uppnå salg eller awareness eller change of perception. Ja, man snackar ju engelska, man snackar marketing. men alltså det att ta briefen på allvar är väl att svara på din fråga hur man gjorde det på Telia. Och så hade jag också en usedvanligt duktig head of advertising som gjorde det, Maria Linja Bolin, som er på dag på Coop, tror jeg. Hun var eksepsjonelt god til å skrive briefer, og det er sjelden. For du skal både forstå business, og du skal kunne skrive, og du skal kunne forstå strategi.
Ett problem då som många vittnar om är att briefer tenderar att bli ganska långa. Varför är det så, tror du?
Ja, det känner jag gott igen. Ja, varför blir det så? Alltså, man känner kanske att man vill gärna att byrån ska veta allt. Du vet att Ja, det är det berömda citatet som ni också skrev om, att I'm so sorry, I didn't have time to write you a short letter. Är vi tillbaka till det med tid? Och jag tror vi är tillbaka till att vad som sker i den kreativa processen. För att när man får en brief från en kund, så ska du den gå vidare till någon som faktiskt ska jobba med det. Och 16 sidor om allt möjligt rart, det ger inte mening.
Men är det inte bra för en byrå att få så mycket information som de bara kan, så att säga? Sen kan de sålla bort lite grann vad de tycker är irrelevant.
Men jag tycker att det är att vara lite lat från kundsidan. Jag tror att det må, och det är man en professionell marknadsförare, så må man faktiskt ta den jobben internt. Men där kommer vi tillbaka till något annat som är jätteviktigt, och det är att du inte bara kan sända över en brief, du må ha ett möte. Och då tänker jag att själva briefen kan vara 1-2 sidor. Men så kan du gott ha en presentation och du kan ha god tid till att snacka om och gå i dybden och förklara. Ikke sant? Slik at folk ikke forstår din business. Men det dokumentet som du nevner fra deg, det kan ikke være 16 sider. Ja. Det må være virkelig gjennomarbeidet. Og da er det klart at så, man bør jo jobbe med et byrå en stund, fordi byrå må kunne din business, må vite hvem du er. Og det tar tid. Så man har for å tenke at nei, nå går det dårlig, nå skal vi bytte byrå. Men det kan jo være at man heller ska jobba bättre med sin byrå än att byta den ut.
Men 1-2 sidor är då ditt gyllene recept?
Ja, det är det.
Du säger nämligen det själv här också. Det framgick i studien, jag tror att det var både byrå och kundsidan, det var 80% som medgav att det är väldigt svårt att skriva briefer. Hur lång tid skulle du själv... När kände du att du blev bättre på att, säga, så att säga, författa briefer? Även om det kanske inte var just du som författade dem helt själv, utan det är ju ett team.
Ja, det då hade jag jobbat i vart fall 25 år. Alltså jag startade min karriär som trainee på Unilever, faktiskt i Stockholm och senare i Europa. Och det är ju och senare på Coca-Cola. Och det är ju två bolag som lägger stor värde i att utbilda sina marketers. Så vi gick ju på briefingkurs och så vidare. Men det hjälpte egentligen inte. Man önskade allikevel att vara jätteduktig och skriva långa briefer. Och sen för några år sedan så drev jag en marketingskola för Telenor som heter Telenor Brand Academy. Och då det gjorde vi med London Business School, men vi gjorde ett kurs som vi gjorde samman med byråer, och det var faktiskt how to develop creative advertising. Mm. Och då gjorde vi briefmal som vi fick inspel från många olika byråer på, och det var dem som jag skrev om i artikeln i SME. Och det var, för att vara helt ärlig, först då och kanske när jag själv kom på kundsidan, när jag då så alla briefene som kom in, hvor man inte hade sagt att det var viktigt, hvor allt var viktigt och hvor briefene blev ändrat underveis, och vi som byrån ville ha mer pengar och så fick det. Jag hade så alla problemen, så för mig så tog det lång tid. Och jag har ju undervist i hur man ska skriva briefer och gör fortsatt det. Jag gjorde sist för en sån startup här i Oslo, och där brukte vi 3 dagar undervisning med kunden och byrån för att gå igenom allt så att de fick en bra brief då. Så det tog lång tid. Jag tänkte att min första infallsvinkel, det var att visa alla hur duktig jag var och allt vad jag kunde. Och det är nog det många gör. Och det är nog därför man tänker att nu har jag varit duktig, för nu har jag visat, nu har jag fått med allt. Liksom. Jag tror det är ett manglande kunskap om att det är rätt och det som blir fel då.
Det säger någonting att när vi frågade runt på byråerna om tips på personer som var bra på att skriva briefer, så var det 3 stycken väldigt seniora personer som vi fick tips om. Och 3 stycken kvinnor. Sen kan man dra vilka slutsatser man vill av det.
Nej, det tror jag faktiskt inte har med kvinnor att göra. Men
nej, det kan ha varit en slump.
Ja.
Jag håller på kvinnorna faktiskt.
Jo, jag håller med. Jag ser också på bilden, vi var alla blondiner också, men det är kanske det.
Ja, men du berättade här inledningsvis också att det är såklart viktigt att ha möten internt, och att det tar en månad också för att man ska boka upp olika stakeholders inom bolaget som får tycka till om briefen och komma med inspel. I den här rapporten rapporten så varnar också många för att briefen lätt blir sämre då om det är för många personer inblandade. Och hur liksom, har du förhållit dig till hur många som har fått vara inblandade när du har skrivit briefer?
Alltså det är skillnad på att bli inblandad och ta beslut. Och där tror jag att många marknadsförare tränger att förstå och ta på allvar att man har en spetskompetens. För om man får inspel på någonting som du vet, det här kan inte reklamen göra, så går det an att vara interesting och höra på inspelet, men faktiskt inte ta det med. Alltså den diskussionen må man faktiskt ta. För du får kanske ett inspel som du vet gör att alltså, det inte fungerar. Så må man ju då svara på det med marketingkunskap. Ikke det at det ikke er viktig for businessen, men det kanskje er viktig noen annen stans enn i typreklamen. Ja. Og kanskje er det ingen tilfelle da at det er dyktig eller folk med erfaring som er dyktig på å skrive bry, for det er klart at det der kan være svårt. Altså når sjefen din mener noe annet, og andre sterke personligheter med mye makt i bolaget mener noe annet, så kan jo det være svårt å stå imot. Men det er egentlig det det handler om. Om du vet at reklam ikke kan løse dette her, altså det er en masse eksempler på et problem i en produkt, eksempelvis. Men om det kan ikke reklam løse. Så jeg tenker at noe av det viktigste innan du begynner å skrive drit, det er at du må være sikker på at kommunikasjon kan løse den utmaningen du har. Og hvis kommunikasjon ikke kan gjøre det, ja, men da må vi gjøre noe annet. Da er det ikke reklam.
Enligt dig då, finns det något tal eller någon maxtak på antalet personer som max bör vara inblandade i en brief?
Och som har någon form av beslutande rätt då, om man säger så?
Ja, alltså ett tal är svårt att säga för det är aningar bolag, men det är klart att din chef må vara involverad. Och någon gånger är ju det liksom koncernchefen, ikke sant? Det är ju avhängigt av bolaget, men tänk så, de som ska godkänna må signera på briefen. För det att komma in där halvvägs i en process och säga att nej, vi ska ha någonting annat. Det går ju inte. Alltså då i alla fall då kostar det pengar och ödelägger all timing och så vidare. Så de som beslutar må också hålla med om briefen. Det är essensen.
Du nämnde det här lite tidigare och det framkom i rapporten och det hörde vi även från de planers och strateger vi pratade om att ja, men ofta så är det ett problem med att en brief inledningsvis när man får den först som byrå så att säga när den lämnas över i första versionen att den är lite oprecis och det finns lite problem och sådär men att man därefter skriver om den och bankar ut det viktigaste helt enkelt. Samtidigt så visade ju den här rapporten att det var många som upplevde att det är för ofta som brieferna skrivs om och att det leder till problem också. Alltså man förlorar tid och då förlorar man pengar och det jag tror att också att det var att det leder till någon form av demoraliserande eller att det inte blir riktigt lika kul och stimulerande att jobba med briefen, vilket ändå är ett av målen med den. Men hur ser du på det där med att skriva om briefer eller att formulera om små delar av den?
Alltså visst det behövs så må man ju göra det, men jag syns och forskaren var väldigt dyktig på det när vi jobbade tillsammans med Jojo Folknet tillsammans. Okelia. Vi var så dyktiga på att när man lämnade en kreativ så vi svarte med det vi kallade en kreativ brief. Och det syns jag är väldigt viktigt. Och om man inte är van vid det så kan det kanske virka lite som ja men det kommer tillbaka och säger det samma vi sa i briefen, men det man gör då är att fra byråsiden og finne sine egne ord hva man har hørt. Og det der er en veldig viktig prosess, kjenner jeg, før man skal sette i gang og faktisk gjøre noe, og være helt sikker på at man forstår hverandre. Og hvis det er slik at det fører til en endring av briefen, da er det viktig at kunden går tilbake til sine sjefer, slik at man holder med om det internt. Fordi at hvis man ikke gjør det, så setter man jo i gang med en masse kreative team, og så kommer man med en masse løsninger, og så viser man det til sin ledning, og så kjenner de ikke igjen det. Og det er jo å kaste bort tid og penger, og er må vara väldigt demotiverande också för Björn. Mm, mm.
Ett förslag då på liksom, hur man ska göra en bättre brief som rapportförfattarna har föreslagit och också några av de planners och strateger som vi har pratat med är att kunden och byrån skriver briefen tillsammans. Men det här har jag förstått att du inte tror på. Varför inte? Och vad är riskerna med det här om man nu skulle samarbeta på det sättet?
Alltså för det första så syns jag det är lite lazy marketing. Jag syns att skriva goda briefer, det må vara det viktigaste du gör som marknadsförare. Och en byrå, oavsett om du har jobbat med dem länge, de kan aldrig veta alla utmaningar du har i bolaget. Och en byrå har ett otroligt viktigt uppgave att se bolaget från utsidan. Och när det är de som skriver briefen, hur ska de då bli utmanade och inspirerade till att göra någonting när allt sammen är i deras hode från dagen. Jag syns det är väldigt riskabelt. Det är alltså, bara tänk på Telekom, tänk alltså vad som sker i den branschen hela tiden. När en byrå när sagt tror att vi kan lika mycket som kunden, då är det också ett problem. Och jag har varit med på detta här en gång. Jag hade varit nere på Mobile World Congress i Barcelona. Kommer tillbaka till ett möte med en byrå som har en halvminuts föredrag om trender i Telekom. Och jag är liksom bara, what a waste of time. Mm. Det bör faktiskt vara motsatt. Och lite tillfälligt så hade jag ju varit liksom, visste jag extremt mycket om det akkurat på det tidpunktet. Så jag tror det där är en väldigt farlig utveckling. Jag tror att vi måste skilja på de rollerna, men byrån, om kunden är dålig så måste vi ju ge besked om det. Och så tror jag att byrån ska vara duktig på att ge kreativa briefer, alltså detta svaret, det skriftliga svaret på kundens brev. Och då måste man ju påpeka då att alltså, det är utydligt eller vi förstår inte eller dessa tingna.
Så där att det blir som att byrån blir lite för sugen på att visa sin expertis och hur mycket de kan, men deras riktiga expertis finns i den kreativa lösningen snarare än i så att säga de affärsproblem eller liksom branschen, men i det här fallet telekom då.
Ja, alltså en byrå kan ju aldrig veta allt om alla branscher man jobbar med. Det är 100% omöjligt och det är faktiskt farligt när en byrå tror att man kan det. Det må komma från kunden.
Det får bli slutorden här idag. Tack så jättemycket Anne Gro för att du var med oss i podden.
Vi hade tänkt prata lite grann om din briefmodell. Då är mer om den på våran sajt. Då får man skaffa sig en liten prenumeration om man vill veta mer om den.
Ja, inte sant. Och det är ju så billigt och det är det värt, vet
du. Ja. Ja, tack, du fick väl lite gratis marknadsföring. Så vi har inte betalat henne, jag lovar.
Tack
så jättemycket.